Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Jag fick klagomål här på sociala medier att jag pratar lite för fort. Så att jag ska sansa mig här. Men det är ju så roligt att prata Premier League-fotboll. Så därför blir jag lite exalterad ibland, Fabbe.
Jag brukar ju faktiskt göra så här att jag, när jag lyssnar igenom vår podcast som jag faktiskt gör av utbildningssyfte och för att uppdatera mig, så brukar jag lyssna på 1,5 gånger hastigheten. Och fan, jag tycker att du låter okej okay 1,5, så jag tycker att det är en lättkränkt människa det här som gnäller på hastigheten på hur fort vi pratar.
Nej, men då får man ju skruva ner mig då till 0,8. Det går ju faktiskt att dra åt andra hållet. Jag brukar också lyssna på poddar just i 1,5 och tycka att det funkar bra. Men ja, någonstans så kan jag nog ändå köpa vad han säger. För jag vet att jag ibland, att det går lite undan. Men jag ska försöka tänka på det. Du Fabbe, det blev ett tisdagsavsnitt den här veckan. Dels för att, men ibland spelar vi in söndagkvällar. Men då spelade ju Everton mot Manchester United. Och sen under måndagen så hade jag lite späckat schema, och sen så var det ju måndagsfight också i form av Nottingham Forest mot Aston Villa, så det fick bli tisdag idag och då får vi med oss hela omgången.
Sen kanske vore lite att lura våra lyssnare om vi säger att vi spelar in för att få med den otroliga matchen mellan Nottingham och Aston Villa igår, men jag skulle försöka ta ett litet grepp på den i alla fall, så vi får väl använda det som en liten ursäkt i alla fall.
Ja, men precis. Jag tycker vi ska ta lite kring den matchen, för det har hänt lite också i Nottingham Forest sedan vi pratades vid, och det blev ju ett utfall som vi kanske inte alls hade trott. Men mer om det alldeles strax. Lite i nyhetsväg så får vi börja med den oerhört tråkiga nyheten då att Brightons centrala mittfältare Zambien Enoch Nwepo har... Igår då deklarerade han att han tvingas sluta med fotbollen 24 år gammal då han har diagnostiserats med ett ärftligt hjärtfel. Oerhört tråkigt.
Verkligen, och det är två känslor som man har i huvudet för det här. För det första är det ju så tragiskt att en så ung fotbollsspelare måste lägga ner karriären, men samtidigt ska man ju på något sätt vara glad att man kom på det så tidigt, att det inte blev en ny situation som hände Christian Eriksen exempelvis, att man upptäcker det genom en händelse på plan. Så tur i oturen får man väl säga. Sen, det kändes ändå bra när man såg det här statementet han gjorde, att han verkligen verkade vara motiverad på fortsätta en karriär inom fotboll. Jag kan tänka mig liksom, om man får vara fördomsfull, Zambia kommer förmodligen inte från jätterika förhållanden, att fotbollen är allt och han har försörjt väldigt många personer, att det är lätt att bryta ihop och bli helt knäckt, men att han verkar motiverad på att ha en fortsatt karriär inom fotbollen, om det blir som tränare eller om det blir som agent eller något liknande. Så det tyckte jag ändå var väldigt glädjande i det här, att han verkar vara liksom, ha modet uppe.
Ja, men verkligen. Det finns ju såklart otroligt mycket värre öden här i livet. Men det är 24 år, har ju inte hunnit uträtta allt för mycket på fotbollsplan. Men det är ju en pottervärmning som... Han gjorde väl det här otroliga målet på Anfield, va? Förra året.
Men det stämmer väl. Jag kollade faktiskt förut. Han har gjort 23 Premier League-matcher sen förra säsongen. Alla de är inte från start såklart. Men det är ändå en spelare som har kommit in i det relativt bra. Så det är klart att det är tråkigt både på ett personligt plan men även såklart för Brighton.
Mm. Jag tror han hade kunnat få mer speltid här också efter att Bissouma lämnar också. Så att, tråkigt, men vi hoppas att det blir bra karriären efter här nu då, att han tvingas lägga skorna på hyllan. Vi tar lite andra nyheter tycker jag när vi diskuterar matcherna, och vi kan väl börja med gårdagens höjdarmatch då. Nottingham Forest, Aston Villa. Och jag... betonar höjda match ironiskt, för jag tycker att det var en svag fotbollsmatch.
Ja, nej, men två lag som är extremt ifrågasatta. Nottingham som hade väl fyra raka förluster efter den här, och en tränarsåpa som man jag vet inte om man har sett det här ske tidigare. Så här, det piggar upp på många sätt, men jag vet inte om man har sett det ske, att en tränare ryktas få sparken och sen bam, så har man ett treårskontrakt på bordet. Det är ett, jag väljer att omfamna det. Sen cynikern i mig säger att det finns en klausul att det kanske är billigare att sparka honom än vad det var innan. Men vi... och sen har vi Steve Gerrard som inte får till det. Jag kikade lite med Monday Night Football innan med Carragher och Roy Keane i studion, och de pratade en del om vad de ville, och de underliggande siffrorna är faktiskt helt okej på hur många skott man skjuter, hur många XG against, hur många shots conceded och sådana saker, men man får verkligen inte till det, och det är ju en defensiv att man släpper in mer mål än vad man ska, och framförallt hur iskalla man är offensivt. Trots alla de här namnkunniga spännande spelarna så får man inte till det fortsatt.
Nej, det är det jag tycker sticker ut med det här laget. Jag tycker ju som sagt att det finns kvaliteter, och Aston Villa har ju satsat så pass länge nu. Det är inte bara efter att man fick in pengar för Jack Grealish, utan det var ju den satsningen påbörjades innan, och det är väldigt många namnkunniga spelare, men ändå tycker jag liksom inte att jag ser någon tydlig metodik i hur man vill spela sin fotboll. Det är väldigt individuellt drivet, och jag får liksom i den här typen av match, jag tycker att här ska ju Aston Villa visa att man är ett bättre fotbollslag mot ett väldigt rörigt Nottingham Forest som fortfarande inte fått bitarna att falla på plats. Här ska ju Aston Villa ta tag i matchen och dominera den, men jag tycker att det är väldigt mycket Hawaii-fotboll här, och det böljar fram och tillbaka, och det där kanske det är rättvist med ett kryss i slutändan i Nottingham Forest. Jag håller med, jag väljer att omfamna det, även om jag trodde på sparken för Steve Cooper, men det är ju i tider där man oftast tar den enkla vägen ut, och sparkar en tränare för att ta in en ny, så väljer de alltså att förlänga, och med tanke på hur bra han var på att bygga ett lag i Championship, så ska han ju såklart kanske då få möjligheten här nu i Premier League att få bygga någonting med alla de här spelarna som har kommit in, men samtidigt så börjar ju tiden bli knapp. Alltså det är väldigt mycket kvar som ska spelas i Premier League, men det är en tuff liga, och det kommer att det kommer krävas mycket att inte vara något av de där tre lagen som ramlar ur serien. Det som talar för det då, det är ju ändå att det finns högkvalitativa spelare i laget, men jag tycker också att så här, många av de här satsningarna är ganska huvudlösa. Varför har man plockat in Aurier när man har värvat in en så pass spännande och duktig wingback i Neco Williams, och man har lagt otroligt mycket krut på olika typer av anfallare. Hade det inte bara räckt med att ge den här Avo från Bundesliga chansen och nöja sig där? Nej, istället ska Emmanuel Dennis, som visserligen gjorde det bra stundtals i Watford i fjol, då väljer man att inte satsa och ge någon förtroendet, utan då blir det väldigt hattigt. Så att, jag efterfrågar väl lite kontinuitet här och hoppas att Cooper kan bestämma sig för en elva här framåt.
Det som också är lite oroväckande, om man får ta ett Nottingham-perspektiv, jag tror både du och jag hade Nottingham ganska tydligt som den bästa nykomlingen när vi tippade tabellen i augusti, men kollar man på hur tabellen ser ut, så de som ligger på nedflyttning tillsammans med Nottingham är Wolverhampton och Leicester, och där tror jag väl att vi är rörande överens om att det här kommer, det här är två lag som på pappret ska vara mycket bättre, som inte ska vara inblandade i en bottenstrid. Då kollar man på de andra nykomlingarna som egentligen alla trott ska åka ut, så det börjar bli ganska mycket poäng upp för Nottingham, och fortsätter de plocka poäng samtidigt som Nottingham inte kommer igång och hittar vilket spel man ska spela och framförallt vilka spelare man ska spela, så kan det här bli en jobbig säsong, för man ser inte riktigt i botten. Det är Southampton som kanske är det laget som ser minst roliga ut, framförallt utan min favorit Labia, riktigt svag utan honom, fortsatt.
Ja, du, vi ska ta upp det, för där ska du få cred. Men alltså, vad är det som händer i Bournemouth? Alltså, vi pratade ju inför säsongen om att det har hänt för lite. Alltså till skillnad från Nottingham Forest. Det är så enkelt för oss tyckare att liksom bli imponerad då av Nottingham Forest och deras satsning, samtidigt som man då kritiserar Bournemouth att man inte har rustat tillräckligt mycket. Scott Parker gick ut och var kritisk. Sen fick han sparken efter den där tuffa inledningen. Man hade ju alla ryckte på ögonbrynen då. Vad gör Bournemouth? Varför sparkar man honom? Man har haft en jättetuff matchinledning. Men jag tror att det hängde mycket ihop med det här att man inte var överens om hur klubben ska drivas framåt snarare än de här inledande resultaten. Men herregud, Bournemouth är alltså 8 nu i Premier League och har ju fått otrolig effekt på det här bytet.
Du har ju sagt att de är redan ute. Det är ändå kul när man kollar tabellen här och ser att Bournemouth ligger alltså före Liverpool, men Bournemouth har minus 12 i målskillnad och Liverpool har plus 8. Så klart lite inspirerad av, vad fan var det? 8-0. Vart? Jag kommer inte ens ihåg.
9-0.
Det
blir alltid 9-0. Det stannar ju alltid där.
Just ja. Det var en viktig att de inte slog United där. Men som sagt, 20 i skillnad i målskillnad mellan Liverpool och Bournemouth, men bompan är före. Det är speciellt.
Ja, för efter den 0-9 borta på Anfield så har man ju faktiskt 5 raka matcher utan förlust. Visserligen bara 2 segrar, men en imponerande start för bompan. Sen är jag ganska övertygad någonstans ändå att man kommer att, eller det är klart man kommer falla i tabellen. Det är inte något lag för den övre halvan. Men definitivt så att den här starten som man kanske kan rida vidare på lite ytterligare. Nu har man ju nykomlingsmöte här till helgen då mot Fulham. Kan man fortsätta gå starkt här nu en tid, då kanske man men då har man lite fallhöjd här när resultaten lite senare går emot.
Nej, men man såg det verkligen inte komma, och rätta mig om jag fel, visst har man fortfarande inte tillsatt någon, man kör fortfarande med den här interimlösningen som kom efter Scott Parker.
Ja, det är Gary O'Neill som leder laget, och jag vet inte när, om man fortsätter på honom, det känns väl dumt att ändra nu, eller om det händer någonting under VM-uppehållet. Schemat fram till VM är fortsatt rätt okej här, så att jag känner att Bournemouth kan fortsätta att gå ganska starkt här. Men Nottingham Forest då, om vi återgår till dem, poäng fick man där, liksom, det får ju någonstans ändå vara början på någonting, känner jag. Och att det handlar att bara fortsätta lära känna varandra. Vi hade ju vår morgonshow här, vår morgonpodcast Fotbollsmorgon, så ringde vi upp Julian Larsson, lite av en doldis faktiskt. Han är fostrad i AIKs akademi, men han stack ju över till Nottingham Forest för strax innan pandemin där, så stack han över och är ju, han har ju fått ett seniorkontrakt här nu, och han gästade oss då och berättade att han kände att det var nära att han skulle få debutera i Forest fram tills då sommaren kom och man valde att plocka in 22 nya namn. Nu kände han väl att det var en bit bort, men han bekräftade ju det vi har raljerat kring, att spelarna kan ju knappt vad övriga medspelare heter.
Nej, det är så när du säger 22 spelare, man tror verkligen inte att det är sant. Man vet att det är sant, men det är så surrealistiskt och så sjukt. Men kollar man Nottinghams spelschema nu, man har alltså Wolverhampton, Brighton borta, Liverpool hemma, Arsenal borta. Det är fan inget roligt schema heller som kommer upp, och en till tre poäng i de här matcherna, och man börjar halka efter på riktigt.
Ja, definitivt. Och till skillnad då från Bournemouth, som inledde ju med att möta då, ja, men man hade ju i första matcherna hade man ju Manchester City, och man hade Arsenal och sen Liverpool då. Så man har ju betat av 3 av dem på förhand då, tuffaste motståndarna, och framförallt 1:an och 2:an i ligan. Så att även spelschemat talar väl för Bournemouth här framöver. Om vi går vidare då, det är ju nu lite drygt 1 år sedan Newcastle klev in med nya ägare. Vi har ju sagt i många sammanhang och forum vad vi tycker om den ägaren. Men det vi kan konstatera i alla fall, det är att rent sportsligt så går ju Newcastle väldigt starkt.
Jag tycker att man måste kunna släppa den här och prata fotboll också när man pratar om Newcastle och vad man har gjort med Newcastle. Jag tycker man ska hyllas extremt mycket för tränarrekryteringen. Eddie Howe på något sätt ganska bortglömd. Får inte glömma vad han gjorde med Bournemouth innan han åkte ut. Ryktades till både Spurs och Arsenal när han var som bäst och spelade den fotbollen. Jag tycker att han har visat på väldigt kort tid i Newcastle vad han är för typ av tränare. Sen även agerandet på transferfönstret, om vi kommer ihåg andra klubbar, hur man spårade ut egentligen. City hade väl sin Robinho-värmning, medan Newcastle har värvat smart. Man har värvat Sven Botman, man har värvat Bruno Guimaraes som, alltså satan vad bra han är. Och Kieran Trippier som på något sätt är den brittiska ledaren för att få in lite ledaregenskaper och liksom en engelsk landslagsman. Så det, ja, men helt perfekt agerat, och det är imponerande att personer som inte har erfarenhet på den här nivån, man har rekryterat bra, bland annat från Brighton, men att man agerat så smart så tidigt tycker jag är jävligt imponerande av Newcastle.
Ja, och sen ska man ju titta på den här elvan. Alltså, absolut, Bruno Guimaraes, helt fantastisk värvning. Men nu när man har en del skador också, med Maximin borta, Alexander Isak skadad. Alltså, från mittfält och framåt här, det är ju Longstaff. Han fanns ju där förut. Det är Joe Willock, han har varit där en tid nu. Almiron och Jacob Murphy också. Och Callum Wilson är ju bra, såklart. Men det är inga supernamn. Men ändå då, så har man ju... tog man sin andra raka seger, fjärde raka utan förlust, och de två senaste matcherna har man gjort 9 mål.
Mm. Nej, men det är som du säger, det är det som är imponerande och som Eddie Howe ska jävla cred över, för det är ju mångt och mycket samma lag. Det är alltså den här startelvan, så är det Trippier, Sven Botman, Nick Pope och Bruno Guimaraes. Annars är det ett lag som förmodligen hade kunnat åkt ut om man inte hade fått en ny ägare förra säsongen. Så det är klart att det är en otrolig uppsving, både på ekonomiskt men även på fotbollsplanen ser det ut, och man ser ju på St. James's Park att de tycker att det här är kul igen. Man ska inte glömma så här. Det är lätt att sitta och sätta sig på den här höga pedestalen utan känslor och säga vad Newcastle-supportrar ska känna, men de som vet historien med Mike Ashley, hur mycket protester det har varit och vart Newcastle har gått från att utmana om Premier League-titler i mitten av 90-talet med Alan Shearer och Kevin Keegan vid sidan tills vart man var under Mike Ashley, det är klart att det är kul att hålla på Newcastle igen.
Ja, det verkar onekligen så. Kittlande möte då till helgen. Manchester United femte plats tar emot då Newcastle United på sjätte plats. Jag tror väl att det är lite favoritskap just nu på Newcastle. Inte i den matchen, utan att kanske bli best of the rest då. Just nu då parkerar man på sjätte plats, och det är klart att det hade varit en otrolig bedrift om Newcastle i slutändan skulle till och med slå sig in på Europaplatsen. Nu, och det finns ju, alltså, det pratas fortfarande om att Madison ska ansluta i januari. Thielemans har också ryktats lite grann om. Och sen framförallt att man ska få tillbaka Maximin. För det är ju ett klart steg upp om man går från Murphy till honom. Och dessutom då givetvis vår Alexander Isak som förhoppningsvis snart är tillbaka. Så att det finns ju potential att förbättra det här ytterligare.
Ja, och så länge när Almiron gör 3 mål på 2 matcher, då vet man att det är ett lag i medgång. Så ja, nej, men de har ju typ blivit en dark horse att utmana om Champions League, eller inte Champions League-platserna, men Europa-platserna, som du säger, stor favorit i best of the rest, och fortsätter. Nej, men United är fortfarande mycket frågetecken, Liverpool jättemycket frågetecken. Jag tror såklart inte Newcastle över 38 omgångar kommer sluta före, men fortsätter man så här så kan man absolut bli en dark horse i det här racet.
Mm. Annars då, under lördagen så var ju Manchester City igång och man mötte krisande, för det får vi faktiskt säga. Southampton har ju spekulerats lite kring tränare Hasenhüttl här, vad som händer med honom. Och det blev inga 9-0 den här gången, men det stannade på 4-0. Jag måste säga så här att jag tycker det var, alltså Southampton var bedrövlig. Jag tycker att City var ganska slarviga i den här matchen.
Nej, men känslan är ju verkligen att det här är en dålig dag på jobbet för Manchester City. Ja. Man är helt fullständigt överlägsna. Man vinner skotten, jag tror det är så här, närmare 23-2 eller någonting. Haaland gör bara ett mål, han innerstolpen. Men annars, alltså det här säger ju någonting om hur bra Manchester City är till att börja med, men kanske även att vi har sett det här i Southampton i Hasselnyttel, det är det som är så svårt tidigare, att han kommer in de här perioderna när han inte vinner en match på 6 matcher för att sen gå på en run och vara obesegrad i 7. Så känslan är fan, det är ett ihåligt lag, och många var ifrågasättande hur lagbygget såg ut i början av säsongen, sen smetades det över med bra insatser mot topplag, så det fanns svårt att veta vart man har Southampton, om man på riktigt ska börja prata om oss med nedflyttningskandidat.
Ja, nej, men jag hade ju dem åka ur innan. Sen såg jag de här 2 matcherna när man mötte både Manchester United och Chelsea där man verkligen imponerade. Och nu ska du få glänsa här då, Fabbe. För det är nämligen som så att man vann ju den där matchen mot Chelsea. Det är, nu har ju Southampton följt upp det med 4 raka förluster. Men i den här matchen mot Chelsea så kliver ju alltså nyförvärvet från Manchester City, Romeo Lavia, 18 år gammal, som du har hyllat så unisont i den här podden. Han kliver ut skadad i den 60:e minuten, och sedan dess så har Southampton alltså 4 raka förluster. Han gjorde ju mål i den matchen, och han är absolut ingen målskytt. Han är en balansspelare som ska hålla ihop det här mittfältet. Men uppenbarligen svinviktig för Southampton.
Nej, men det är häftigt att man kan gå från ungdomsfotboll i Manchester City. City har liksom slussat upp spelare som hypas upp. Vi har Liam Delap och Cole Palmer bland annat, som man ändå har fått lite koll på. Men det här hade inte jag hört talas om i alla fall inför den här säsongen, och att han gör den här starten. Chelsea ryktades ju ha budat på honom redan innan deadline och sägs fortfarande vara intresserad av honom, och Pep har uttalat sig att fortsätter han så här så kan det absolut vara något för City att värva tillbaka. Så det är häftigt att man dels ser vad han betyder för Southampton, men ändå den här utväxlingen i seniorfotbollen på så kort tid.
Ja, definitivt. Och det pratas nu om, nej men City håller ju koll honom. De har väl en sån här köpa tillbaks klausul, va?
Det är säkert, jag har faktiskt inte läst det, men garanterat det vore dumt om man inte hade det.
Ja, jag tror att man har det, och dessutom är Chelsea intresserade då. Men det är ju, alltså det är väldigt få spelare som tar klivet upp från U-lagen och blir ordinarie. Vi har ju sett Phil Foden göra det, men han är ju faktiskt unik, utan det kan ju faktiskt bli som så att man får ta ett kliv i dem, ja, ibland i de lägre divisionerna, då pratar jag Championship, och ibland då till någon annan klubb i Premier League. Där har ju Chelsea varit framgångsrika, och just Southampton har ju de varit skickliga på att nyttja i det här fallet. Så vi får se då vad som händer med Lavia, men uppenbarligen då för Southamptons skull så är det viktigt att han alldeles strax här kommer tillbaka, även om det såklart inte ska stå och falla med en 18-åring. Men jag tycker den där truppen är tunn. Det är många jag har blivit imponerad av visserligen med nya mittbacksparet här, eller liksom Bella Kotchap och Salisu har gjort det bra. Jag tycker nya målvakten ser rätt okej ut. Men Ward-Prowse är ju inte i sitt bästa slag. Det krävs att han är så där bra som han kan vara. Och sen återigen så saknar man någon offensiv kraft. En tydlig målskytt i den här matchen mot City. Det finns inte så mycket att säga till om, men det är det spelar nog inte så stor roll om man har en målskytt eller inte där. Men trenden är oroväckande, och nu har man väl West Ham här på hemmaplan till helgen. Poäng, alltså förlust där. Ja, då känns det som att Hasenhüttl sitter i sig till.
Kan mycket väl göra. Sen vet man inte om man kommer få chansen, och sen att man kanske sparkar under uppehållet när det finns ett sånt uppehåll. Jag hade hoppats att vi skulle slippa prata Erling Haaland idag, men Paul Ballus, vd Athletic, rapporterar nu för 5 timmar sedan nu i morse alltså att kom ju ut rykten om att han skulle ha en utköpsklausul som var bara för Real Madrid, vilket har förnekats av Haalands läger och även Pep Guardiola. Men nu visar det sig vad The Athletic rapporterar då, att det finns en utköp klausul på 175 miljoner pund som träder i kraft sommaren 2024, som bara är för utländska klubbar. Det är väldigt intressanta nyheter, och säger väl någonstans att Haaland kanske har siktet inställt på Real Madrid framöver. Sen vet vi inte, är Pep kvar så kommer han säkert vara kvar i City, men det är ändå intressant att en sån stor värvning skriver in en sån tydlig klausul som kommer in så snart i kontraktet. För att säga vad man vill, som Haaland spelar nu, så 175 miljoner är ju kaffepengar för hans kvaliteter.
Ja, verkligen. Det är väl bara lägga det budet 2024 för Barca och Real. Och så får man se vad han har att säga. Ja, det är som du säger, det är fullt möjligt här att han kommer trivas även sommaren 2024. Men ja, här blev det bara ett mål. Han hade ju något stoppskott och lite bud på mer. Annars så var Riyad Mahrez tillbaka i startelvan. Man känner att han ibland blir lite misshandlad och inte riktigt får det förtroendet som han förtjänar. Men Jack Grealish har ju varit bra mot slutet. Phil Foden är ju otroligt bra. Så det är svårt att slå sig in. Men han gör ett väldigt vackert mål här. Assisterad av Rodri. Så att, ja, jag tycker det... Ja, men City hade otroliga öppningar i den här matchen. För Southampton stod ju för en hel del slarviga uppspel som City bröt högt upp. Men man var lite slarviga. Det hade kunnat bli betydligt fler mål. Samtidigt skonade man ju också Southampton. Jag menar, De Bruyne kliver av tidigt. Bernardo Silva kliver av och Phil Foden kliver av redan i den 57:e minuten då. Så City har ju en ganska bekväm höst här. Ja, man är ju redan klara för att gå vidare i Champions League, vågar jag lova. Och det är FCK ikväll då som väntar 18:45. Och det är ju en perfekt match. Här skulle man ju faktiskt kunna... Ja, jag säger det varje gång. Är det inte dags för vila och Håland? Det sker ju aldrig. Men det skulle vara ett ganska bra tillfälle. För på söndag då åker man ju till Anfield. Och även om Liverpool är där de är idag, så är det ju ett City som kommer vara fruktansvärt taggat där.
Ja, nej, men det har ju blivit en stor rivalitet den här mötet, och jag var faktiskt inne och kollade hos ATG igår, och City gör 1,89 i den här matchen, och med Trent och Luis Diaz out, alltså så här, jag kan inte se City inte vinna den här matchen mot Liverpool i det skicket man är nu. Det är slag i spillror, och nu när man blir av med sin bästa spelare i Luis Diaz, så nej, det kan bli blodigt på söndag alltså.
Vi kommer ju att snacka upp det i vårt torsdagsavsnitt såklart, och kanske då att det dyker upp i ditt speltips borta hos ATG. Vi får se vad som händer med det oddset fram till dess då. Men ja, den där matchen känns ju ganska jobbig på förhand för Liverpool där de står idag då. Chelsea städade av Wolves på ett enkelt sätt, och det var väl det man trodde också. Men det som stack ut då, det var ju ändå Potters rotation i elvan.
Jag tycker det är häftigt att Potter, det var ju mycket snack när han signade, att han aldrig spelat han har spelat i Europa med Östersund, kom jag på. Men på den här nivån har han verkligen inte spelat Champions League och lärt sig det här med rotationen, så att han efter en extremt imponerande och viktiga seger hemma mot Milan tar emot Wolverhampton och roterar så många tongivande spelare, exempelvis Reece James som vi hyllade unisont efter matchen mot Milan, som är så viktig för Chelseas spelhistoriskt, och även Aubameyang och Sterling, och att man får den där 3-0. Jag tycker Mason Mount fortsätter gå åt rätt håll. Jag tycker Pulisic gör det bra, och jag tycker att Kai Havertz gör det väldigt bra.
Ja, men det är jätteimponerande, och så här med facit i hand, det var kanske inte så konstigt att det blev sån kraftig rotation med tanke på hur viktiga de här två Milan-matcherna är, för det är ju en retur redan ikväll tisdag då, nere på San Siro, och den är ju jätteviktig för Chelseas del, så att det var ju otroligt vältajmad rotation, och man har ju en väldigt bred trupp. Sen fick man ju Mason Mount som är igång nu också, ska sägas. Han fick ju kliva av här i den 70:e minuten också. Man fick igång både Havertz och Pulisic, så att det är en perfekt match för Chelsea det här. Att vinna utan att förta sig, och att man bygger vidare på en segerstreak här. Men kvällens match mot Milan är ju otroligt viktig. Får vi se av vilka som får chansen från start då. Motståndarna Wolves då går fortsatt väldigt jobbigt. Det är ett lag som kommer att slåss i de nedre regionerna, vågar jag lova. Får vi se vem som... Fortfarande ingen tränare är klar då. Det är väl Lopetegui det har pratats om. Jag vet inte om det har dykt upp något ytterligare namn. Men det som slår mig när jag tittar på Wolves... Diego Costa fick ju speltid igen. Stående ovationer när han lämnade plan. Det var på något sätt vackert att se. När han klev av där, strax innan den 60:e minuten. Men det som slår mig när jag tittar på Wolves... Och det här skulle man egentligen vilja ringa upp en Wolves-supporter... egentligen någon på plats, med all respekt för alla supportrar här hemma, men det, jag tror att det är någonstans kanske är viktigare för dem som följer laget vecka ut och vecka in. Det, där får väl du säga emot mig då, men det är när man tittar på Wolves trupp, det är alltså två engelsmän i den här truppen. Det är Max Killman och tredje målvakten Smith som är engelsmän. I övrigt är det ju främst då portugiser, men även övriga nationaliteter dyker upp. Och det här är ju liksom, det är inget nytt fenomen inom fotbollen att det här är ju mer och mer globaliserat och man tar in spelare från andra nationaliteter. Men någon form av förlegad här i mina tankar, men någon form av grundstomme som bygger på engelsmän måste det väl finnas med, och hur kommer man undan reglerna här?
Jag vet faktiskt inte, för vi pratade om det innan att det måste vara en kvot av egna produkter. Det ska vara dels engelska produkter men även egna produkter från egna ledet som är tränade. Man ska väl ha tränat 3 år mellan 15 och 21 eller dylikt för att kvalificera sig där. Och i början när Wolf startar det här projektet och man gör en väldigt bra säsong som nykomling, så tror jag att man är så fokuserad på att etablera sig i Premier League igen efter några år i Championship. Men det är som du säger, jag som supporter till Manchester United, jag tar ju en enorm stolthet att vi har haft en egen produkt i varje matchtrupp sedan 1958. Och jag vet, du som AIK-are, hur mycket AIK-are stoltserar över historien av egna produkter från den blåa linjen och så vidare och sånt. Det är väldigt viktigt för att få en relation till sin fotbollsförening. Så som du säger, det skulle vara väldigt kul. Känner någon Wolverhampton-supporter som bor borta i England som skulle vara sugen på ett Skype-samtal, får ni kontakta oss på Twitter. För det skulle faktiskt vara kul, för det är som, vi har ju ifrågasatt utlåningen av Connor Cody som uppenbarligen kan spela en fyrbackslinje i Everton. Jag tycker han visar det väldigt bra, och han är ju verkligen en spelare som man, en klassisk brittisk spelare som man kan relatera och få en relation till som ledare på plan, och det känns verkligen som att det saknas, för ser man spelare för spelare så är det fortfarande ett väldigt bra lag, men man kanske saknar karaktärer, och karaktärer ger en band mellan lag och supportrar, så det börjar absolut att man, jag gillar ämnet att ta upp.
Ja, men alltså så här, det är ju lätt när det går bra för ett lag. Alltså då är det inte så ofta man kritiserar truppen och hur den ser ut. Men nu när Wolves faktiskt upplever en ganska kämpig tid. Det har ju varit en pigg nykomling ända sedan de dök upp då i Premier League här.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
På Sveriges största jackpot-kasino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-kasino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Men nu är man ju under strecket, man har sparkat sin tränare, och de här nyförvärven som man gör oftast då via Jorge Mendes, superagenten, de slår ju inte lika väl ut som de kanske gjorde under ja, men sista året i Championship och första året i Premier League. Så att ja, Wolves-supportrarna är nog inte helt nöjda med hur det ser ut, och det känns som att man behöver lösa den här tränarfrågan ganska snart, för nu känns det lite som att det är fritt fall.
Man måste ju verkligen få in en målskytt också. Om det är Raul Jiménez som ska göra det, eller om det är Diego Costa, kommer inte göra det. Men om det är det som är med den här korsbandsskadan på nyförvärvet som blev så kostsamt. För man måste lära sig att göra mål. För man vet att man är ramstarka defensivt. Man har inte släppt in överdrivet mycket mål i år heller. Men det måste börja göras mål. För slutet av förra säsongen var också ruggigt deppigt, där man inte alls vann många matcher.
Nej. Det är kämpigt för Wolves.
Ska bara säga det innan vi går vidare, när vi var inne lite på Chelsea, vi pratade lite och vi frågasatte när vi pratade med Frida vad vägen var med Nkunku och att man ska värva Guardiola och så vidare. Nu har man ju alltså gjort klart med en technical director från RB Leipzig som heter Christopher Vivell, så det känns som att man har ett steg på vägen där. Man letar fortfarande efter en sporting director, så det känns som att Todd Bowley börjar sätta ihop ett team där. Sen folk börjar skriva om det här, varför vi ska värva Guardiola och Nkunku, liksom så här, det här varit klart för 2 veckor sedan och de Chelsea budar på Guardiola i somras och Nkunku ska ha varit klar för flera veckor sedan, så det där är ju kvalificerat bullshit, men ett steg i rätt riktning för att sätta teamet borta på Stamford Bridge i alla fall.
Ja, absolut. Det går åt rätt håll, inte bara på planen utan även uppe på kontoret. Och det behöver ju Chelsea, även om man då fortsätter att värva när man inte har allting klart. Big Six görs i samarbete med ATG.se och vi har såklart ett speltips från Fabbe inför veckans Champions League. Låt höra.
Ja, nej men nya tag efter förra helgen. Vi körde ju en specialare där jag satte Martinelli målskytt redan efter 1 minut och känns som ett vinnande koncept att spela på vänsterytten som möter Trent. Men Champions League-omgång helt enkelt och kommer fortsätta på succén från förra veckan att hitta engelska lag som spelar hemma. Och den här veckan spelar vi alltså Tottenham, vinna och hålla nollan mot Eintracht Frankfurt. Tottenham måste vinna den här matchen och det har sett bättre ut defensivt. Man höll nollan senast mot Brighton och Frankfurt har svårt att göra mål för tillfället. 0-0 på bortamatchen för en vecka sedan. Så ja, 2,60 erbjuder ATG för det här spelet.
Och glöm inte då att för att få spela så behöver du vara minst 18 år gammal och upplever du problem med spelande så finns stödlinjen.se till hands.
Och det här spelet finns precis som vanligt på dob.one/big6.
Spurs tog en riktigt viktig seger då. Går ju kämpigt i Champions League. En tuff vecka bakom sig då med torsken i derbyt och sen då bara kryss då borta mot Eintracht Frankfurt. Det blir ju en viktig retur här nu i veckan. Men starkt av dem ändå att åka till Amex Stadium är det va?
Ja, det heter de va?
Ja, det gör den. Mot anfallsglada Brighton och jag tycker att de är offensiva här och har Spurs stundtals i brygga men lite Potter-bekymmer kvar. Man lyckas inte riktigt ta tillvara på chanserna man skapar och skönt för Spurs att ta med sig 3 poäng. Det var väl liksom det de var ute efter här.
Det är en viktig seger också. Det är många oväntade saker. Dels att Perisic inte startar. Man sätter Richarlison på bänken trots att Dejan inte är med. Sen tyckte jag man såg både på Conte och Harry Kane efter matchen-intervjun att deras fitnesscoach Gian Piero Ventrone, får ursäkta mitt italienska uttal där, ja, men han gick bort efter en tids sjukdom och man såg verkligen på att spelarna var berörda av det och det känns som att det här är något som kan få Spurs att ta sig vidare, att man liksom man växer som lag, man tar den här segern, man tar den här nollan och nu är det en extremt viktig hemmamatch mot Frankfurt på onsdag Champions League, för man har inte råd att tappa mer poäng där.
Nej, Harry Kane fortsätter att leverera. Han gick ut på Instagram efteråt eller ja, flera sociala kanaler kanske, men jag såg det på Instagram och sa ju att det har ju verkligen varit tuffa dagar. Eller tuff dag, det här skedde väl typ natten torsdag till fredag tror jag som han, fyrstränaren, gick bort då. Men att det har varit kämpigt men att de har tagit sig samman. Otroligt skön seger för dem och att det är väldigt stort fokus här nu då, för att man får ju inte slarva bort möjligheten att gå vidare från den här gruppen som är ganska tacksam. Så att jätteviktigt att vinna här nu mot. Nu har man ju 2 hemmamatcher då av de här 3 återstående fighterna och det ska ju Spurs lösa. Men som du säger då, nu gick man in på det här ett lite mer, och det tror jag att det är inte så konstigt då med tanke på hur bra Brighton har varit, att man kanske man offrade en offensiv spelare och fick in då tidigare Brighton-spelaren Bissouma i laget som många har ryckt på ögonbrynen för att han inte har fått mer speltid. Men lite mer defensivt inriktat Spurs och det märktes i matchen. Spurs får ju försvara sig en hel del här och när man lyckas få in 1-0 då via Hurricane, ja, då stänger man igen butiken på ett på furbomaner som det heter borta i Italien. Och sen så kliver man därifrån som vinnare. Och det var ju det man var ute efter.
Han är en rolig Conte. Dels hans lite ifrågasättande Frida pratade om. Det kanske var lite språk, kommunikationsbrister med språket där. Men hans ändå ifrågasättande sågning av Doherty. Och sen direkt in från start, första starten för år. Och många har ifrågasatt kanske att man har ingen kontroll över mittfältet. Man har svårt att föra matcher. Vad gör han då? Nej, men han sätter in en till destruktiv mittfältare på mitten och låter Brighton ännu mer bollinnehav. Så nej, Conte skiter i, men så länge han tar tre poängerna så kommer ingen ifrågasätta det där.
Nej, precis. Väntar vi på den liksom spelmässiga fullträffen. Men man hänger helt klart med i både liga och man är ju såklart med i Champions League då, men där behöver man en vinst imorgon då mot Eintracht Frankfurt. Nu tar vi oss till den stora fighten under söndagen.
Som de har längtat.
Ja, verkligen. Men vi har ju gått och suktat efter den här matchen också, just för att lite se var Arsenal står. Det är en sak att vinna North London Derby, eller en sak, det är ju svinbra, men det har man ju gjort tidigare. Men nu var det Liverpool som var på besök och ja, efter slutsignal då så konstaterar vi att Arsenal vinner med 3-2 och är nu alltså 14 poäng före Liverpool. Jag ser det som en omöjlighet att Liverpool tar kapp det.
Ja, nej, men att jag tippar Liverpool som segrar i Premier League den här säsongen gör ju nästan att jag borde få sluta podda och prata om Premier League, för vilket förfall det är, som jag var inne på förut. Men jag har ju utlovat en unison hyllning av Arsenal utan brasklappar, så jag kommer välja att fokusera på att det är Arsenal som är bra, som har tagit så extremt många kliv, och inte att Liverpool är dåliga, för jag tycker Liverpool är bra i första halvlek, men i andra visar man väl att bredden kanske inte är där den har varit, och Klopps byten ska ju såklart ifrågasättas, men Arsenal, jag tycker man visar att man är på riktigt. Jag tycker att Martinelli, det här är väl hans internationella genombrott för mig i den här matchen.
Det är Klopps favoritspelare.
Ja, exakt.
Det har ju varit, alltså Klopp har ju hyllat honom det kanske är genombrottsåret i år, eller om det var i fjol. Han var ju väldigt bra i fjol också, men i år har han tagit ytterligare steg. Men Klopp var ju tidigt på bollen där och har hyllat honom.
Nej, men det var lite det. Han kom upp förra året, han var inte helt ordinarie. Det var ju han och Smith Rowe som varierar om att spela den där rollen. Men det är ju år poängproduktionen har kommit, och här, alltså så här, första målet, den löpningen, andra målet när han skär in och lurar arslet av Trent, och eller om det är Gomez som har tippat, jag vet inte om Trent redan är utbytt, och nej, det är Trent på plan, va? Trent och Henderson är det. Så är det. När han lurar och viker in dem och låter bara dem fortsätta. Det är sån enorm kvalitet, och trots Sakas två mål så tycker jag att det är Martinellis show det här. Vilken spelare. Och börjar ju sippa ut rykten om att Arsenal verkligen försöker förlänga. Men det är viktigt för Arsenal nu att man, när man har varit i den här lägen tidigare, inte exakt likadant, så har man tappat spelare till Manchester City, man har tappat spelare till Barcelona. Det är viktigt att man knyter till sig Saka, Martinelli, William Saliba nu, för att visa att man är på rätt väg, att de här unga lovande spelarna som börjar bli världsstjärnor även tror på projektet, vilket är jätteviktigt för Arsenal.
Ja, definitivt. Jag har ju alltid pekat ut Saka som Citys nästa värvning någonstans. Men vi får se här vad det blir av honom. Jag tror absolut att han är lockad att fortsätta den här resan med Arsenal. För det är något stort på gång. Och det är en perfekt sammansatt offensiv som man har just nu med Jesus längst fram. Han hotar mot mål. Han löper och han assisterar framåt. Vi har Ödegaard i liksom lite av en trekvartista-roll bakom Jesus och spelfördelare. Och sen har vi då Saka och Martinelli som är ju... Saka började ju säsongen lite trögt kanske, i alla fall poängmässigt. Men nu är han igång och jag tycker att det är häftigt att han kliver fram också vid det här 2-2-läget och slår den här straffen. Det har inte varit självklart vem som slår Arsenal straffar genom åren här nu, och man har pratat om att det är den som har känslan att slå straffen som ska göra det. Till och med att man har pratat om den som orsakar den ska, eller den som blir fälld ska ta straffen. Men vi vet ju historiken här. Det var ju en betydligt större match ska sägas. Det var en EM-final. Men den bränner han. Och jag vet inte om du har sett det klippet som vi kanske får lägga ut det från vårt Twitterkonto då, med Peter Drury, kommentatorn. Har du lyssnat på det?
Nej, faktiskt inte.
Nej, men det är ju en 5+ kommentering när pratar upp, snackar upp den här straffen. Och det är så bra, man får gåshud hur han drar då historiken och hur viktig den här straffen är, dels för Saka men även för Arsenal. Och ja, sen följer han upp det efteråt när bollen är mål på också ett makalöst läckert sätt. Så att det är, även om man inte håller på Arsenal, så tror jag att man kan tycka att det där är ganska mäktigt. För det är ju starkt av Saka.
Men det säger ju mycket om hans karaktär också. Ser man Saka prata så känns han lite blyg, lite tillbakadragen. Men jag tycker att hans sätt, som du säger det här, att han går upp och tar straffarna. Jag tror att han har tagit 3 straffar efter VM, och de är mot Chelsea, Manchester United och nu Liverpool. Jag kan ha fel, det kan vara någon till, men att han går upp och tar dem i så avgörande lägen, för det här är ett avgörande mål i den här matchen, så 2-2, Liverpool har väl ändå lite momentum efter kvitteringen där, så det är klart att det tyder på en enorm en karaktär. Och jag tycker att det är kul, om jag bara får snudda vid Manchester United också, så vi vet hur mycket skit de här spelarna fick, kanske framförallt Saka och Rashford, både framförallt på ett rasistiskt plan, vilket ska fördömas på varenda plan som finns, men att de börjar verkligen, Saka var bra redan förra året, men att även Marcus Rashford börjar komma tillbaka och man ser ett helt annat självförtroende i hans ögon efter den här tuffa EM-sommaren, tycker jag är jävligt fint att se.
Ja, men definitivt. Han har verkligen tagit kliv efter den erfarenheten. Det är omöjligt att inte kommentera domarens insats, för den är väl minst sagt tveksam.
Ja, nej, men det kan man lugnt säga. Det är ju skett, det känns som man har läst och tröttnat på det här på sociala medier där. Vet inte riktigt varför, men Arsenal-supportrar tycker att domaren var bättre än vad Liverpool-supportrarna tycker. Det är lite konstigt det där att aldrig slå fel. Men om man ska ge dock, alltså så här, jag vet inte, det har kommit ut bilder nu där man tydligt ser att i slow motion ser man tydligt, ska verkligen säga, att bollen tar i Gabriels bröst och sen upp på handen, vilket gör att det inte är straff. Sen om varummet än ser den där touchen, det vet jag inte. Men det är ju straffen för mig som är avgörande, och det där är inte straff, så enkelt. Nej. Är det. Sen det är jävligt dåligt försvarsspel av Thiago i straffområdet. Jag tycker på något sätt att jag brukar vara för att försvarare ska straffas för dåliga försvarsspel, men det är en sån liten touch och boll nog iväg och Jesus slänger sig så extremt mycket. Det är en så enorm soft penalty, så det finns inte. I min bok är det där inte straff.
Nej, det är inte för mig heller. Jag tycker att det, och i det läget måste känna av också digniteten av matchen här, va. Och det är 2-2, och hitta den billiga, man ska ju bli skjuten i straffområdet. Någon ska ta upp en pistol egentligen för att man ska få en straff emot sig vid 2-2, tycker jag. Det är en så pass viktig match, och att då ta den billiga straffen, jag köper inte det.
Men det är så här också, att vi Arsenal är verkligen ett lag i medgång, och kollar man på den här straffen, som många tycker inte är straff, sen har vi röda kortet senast i North London Derby. Jag vill bara säga, jag tror man hade vunnit ändå, men Spurs är livsfarliga i kontringarna, och 2-1 är med 11 mot 11 sista 25, så hade det varit en helt annan match. Men ett lag i medgång har de här marginaldomsluten, och Arsenal är det laget med mest medgång i hela Premier League just nu. City hade vi väntat oss där, men Arsenal är verkligen ansiktet utåt för ett lag i medgång, ett ungt lag med medgång som även har domslutet med sig.
Ja, men så är det verkligen. De har ju ett otroligt flow här nu. Säger du emot mig på de här, på att Liverpool inte kan ta ikapp de här 14 poängen? Jag säger till och med 17 poäng, för det kommer det vara på söndag.
Ja, nej, men Arsenal åker i Leeds borta, och Liverpool kommer inte ta poäng mot City. Jag har så jävla svårt att se det, och jag tror faktiskt Liverpool
oddsmässigt... Visserligen är en match mindre spelad, ska sägas till protokollet.
Ja, men det ska sägas. Men jag tror faktiskt att jag läste att Liverpool inte är oddsmässigt favoriter att sluta topp 4 längre. Och det är väl där någonstans, alltså, så länge det här fortsätter. Jag har så svårt att se det här vända, speciellt med Luis Diaz borta nu så länge. Så hur ska det här vända fram till VM-uppehållet? Nej, Liverpool går inte om Arsenal i år. Det slår vi fast där, Big Six. Men vi har också slagit fast att bomban är ute, och det går ju åt helvete.
Ja. Nej, men det får väl de Liverpool-supportrarna vara glada över då, att vi slår fast för tidigt saker och ting. Men herregud, det är just det du är inne på. Att Liverpool, alltså det hade varit en sak om vi tyckte att Liverpool hade såg bra ut, men att man missar för mycket lägen och blir straffade för hårt. Och sen har vi ju andra sidan. Vi har ju en motståndare i form av Arsenal som bara flyger fram och som inte har något Champions League att tänka på här under hösten. Så att jag har väldigt svårt att se hur Liverpool ska bli så pass mycket bättre och Arsenal så pass mycket sämre. Men sen tror jag Liverpool fortfarande har chans om topp 4. För det där är absolut inte det sista ordet sagt. Men jag har Arsenal som favorit till andra platsen. Och det har de visat sig vara förtjänt av det favoritskapet. För det ser väldigt bra ut. Och Arsenal har ju faktiskt haft sina problem också med lite skavanker och det är en backlinje man får hatta runt med och det var inte såg inte jättespännande ut med Tomiyasu ute till vänster. Det jag tycker Arsenal har som nästa steg, det är ju att ta in en riktigt bra högerback och kanske sätta in Ben White bredvid Saliba.
Det är där jag känner.
Peta Gabriel.
Jag lovar ju att unisont hyllar Arsenal, men är det någonting jag ska ifrågasätta den här matchen så är det ju att jag tycker att man ser brister i defensiven, kanske framförallt i första halvlek, men även på 2-2 målet. Och där är det, William Saliba är svinbra, men ibland syns det att han är 21 år, men framförallt Gabriel är inte tillräckligt bra för ett lag som ska vinna Premier League att starta 38 matcher. Jag tycker man ser agerandet på straffen han drar på sig mot Spurs. Det är flera situationer där han är nära och är även inblandad i målet. Så det där gillar jag absolut. Att få en bra högerback med en bättre offensiv som fortfarande kan täcka till kanten och flytta in Ben White bredvid William Saliba, så har man på riktigt ett bra lag. Och sen hittar kanske lite bredd på mitten. För säga vad man vill, man är fortfarande extremt benägda att Thomas Partey och Gabriel Jesus spelar matcherna. Ta bort dem så är det ett helt annat lag. Men det här är ju en ombyggnad för Arsenal som har pågått sedan Arteta kom och som fortfarande pågår. Så det är klart att man kommer vara känslig för skador på vissa spelare. Så nej, jag skrev det på Twitter. Det är bara att ta av hatten för vad som händer i den röda delen av norra London. Men jag måste fråga dig en sak, Jesper. Jag har ju tyckt att du har varit lite FPL-skadad i din känsla mot Mohamed Salah, men känslan är nu att du kanske hade rätt där, så jag ställer frågan, kommer det vända eller vad är det som sker? Man byter alltså ut Salah när man jagar ledningsmål för att spela Jordan Henderson som högerytter.
Nej, men nu måste ju Klopp prova något nytt, och det är ju faktiskt att bänka honom, för att nu skadar han ju mer än vad han gör nytta. Jag tycker så här, oftast blir ju kritiken ibland mot de här storspelarna när de går ner sig i formsvackor att de bidrar ju fortfarande, även om de inte är på den absoluta höjden så är de fortfarande en bra spelare, men just nu tycker jag faktiskt inte att Salah är det, och han blir ju dessutom inte heller involverad i spelet, och då kan man ju välja att antingen kritisera lagkamraterna som inte sätter honom i läge. Jag tror han har, jag läste någonting på Twitter, jag vet inte om det stämmer, men han har 3 bolltoucher i sista offensiva tredjedelen, och det är ju katastrof när det kommer till Salah, men det är också kanske att han är, liksom inte har den här rörelsen och befinner sig i skuggor hela tiden, och jag tycker att för Liverpools del nu handlar det om att spela formstarka spelare. Trent är ju helt under isen, visserligen skadad här nu då, men och Salah lika så. Firmino däremot, väldigt bra form. Nunez gör mål, han är nyttig. Liverpool måste fortsätta spela Nunez.
Jag tycker han är bäst i
Liverpool. Han är bra. Ja, alltså, han kommer bli skitbra. Alltså, det där är ju en bra spelare. Nu, jag slår faktiskt fast det, även om det liksom har varit en liten berg-dalbana. Men jag tycker att det där är en häftig nia. Och sen, jag tycker Jota också ska spelas mer. Jättejobbigt såklart att Diaz går sönder här nu. Det är ju en rejäl smäll, för han är ju, även om han inte alltid gör poängen, så är han ju supernyttig för det här Liverpool. Men nu får ju Klopp liksom spela formstarka spelare här framåt nu. För nu handlar det verkligen om att börja jakten på att liksom ta i kapp försprånget. Titelracet som Klopp fastslår, vi är borta. Absolut så, helt kört att vinna någon form av liga. Men Champions League såklart, det är dit Liverpool måste sikta nu. Och kanske i bästa fall även att man kommer tillbaka och hitta någon form av stabilitet och en offensiv som flyger mer, så att man kan även utmana i Champions League sen under våren. Men spela lite formstarka spelare. Det är lite svårt också liksom så här, att spela Gomez istället för Trent. Det slår ju väldigt hårt mot sättet som Liverpool vill spela. Men det blir väl då, som vi sett kanske tendenser av, att man spelar att Gomez får vara lite av en mittback, och att man får skicka fram då Robertson när han är tillbaka, och fram till dess då Tsimikas på vänsterkanten.
Ja, Jan Andersson-taktiken som vi var inne på förra veckan. Ja. Men det känns så här, vi pratar om intensiva löpningar Liverpool gör. Nu tappar man Luis Diaz som gör mest intensiva löpningar av alla. Så det där kommer bli problematiskt. Sätter man ut, ska man sätta ut Jota på en vänsterkant? Ska man, jag vet inte vad man ska göra. För se vad man vill om Trent. Han är pistolig defensivt. Han är framförallt inblandad i det första men även det andra målet mot Arsenal. Sen Martinelli gör det jättebra, absolut. Men det är klart att det är ett avbräck om han ska bort och sen Luis Diaz på det här, så här. Sätt in Joe Gomez och sen spela Jota och sen ska du spela. Nej, det är ett problem för Liverpool alltså.
Ja, definitivt så. Och de har ju också en viktig Champions League-match här nu då mot Rangers. Klassskillnad. Trots att Liverpool inte glödheta så såg man ju klassskillnaden på Anfield. Så det ska inte vara några problem. Men det är alltid lite tuffare att åka till Ibrox. Samma dag då, i söndags, lite senare under kvällen, 20.00 för ovanlighetens skull, så spelade ditt Manchester United på Goodison Park mot Everton och 3 välförtjänta poäng säger jag till de röda jävlarna.
Ja, det får man faktiskt säga. Och det är så fruktansvärt svårt att få grepp om Erik ten Hags Manchester United. För jag tycker att vi gör en väldigt bra första halvlek trots det tidiga målet. Vilket mål han gör i Bobby. Och när han inte bara kan passa bollen och bryta bollar när han även gör sådana där mål, så blir en klassspelare. Men fin debut, för en startdebut för Casemiro att ge bort bollen efter 5 minuter, så är det 0-1 i röven också.
En god Arsenal-vän till mig skrev när han gjorde målet då: häftigt att Iwobis renaissance pikar samtidigt med Arsenals.
De kanske också en återköpsklausul kan sätta in honom där som komplementspelaren bredvid Thomas Partey och Xhaka på mitten. Det kanske är där vi har det.
Det tror jag inte han vill, men det finns nog en viss glädje ändå att Iwobi gör lite av succé i Everton just nu.
Ja, verkligen. Jag tycker, när vi är inne på Casemiro, jag tycker att han gör en väldigt häftig insats. Han får ju man of the match, vilket är intressant med tanke på att han ger bort det första målet. Jag tycker väl på något sätt att man ser skillnaden på vad han är van att spela för fotboll i Real Madrid och brasilianska landslaget kontra hur det är i Premier League. Att här rusar spelarna på det, här smäller, medan i Spanien och i Sydamerika kanske är lite mer avvaktande, lite mer taktisk fotboll, att man backar hem och inte lika intensivt och fysiskt. För han, det syns ibland att han tar en touch för mycket och då smäller det, och baklängesmålet är ett praktiskt exempel på det. Jag tror att han ger bort possession mest av alla på hela plan, men samtidigt så är det han som slår bollen till Ronaldo på det avgörande målet. Första halvlek, vi ska göra mer mål. Jag tycker att det är en relativt bra match av United, men fortfarande, fan, man ser inte så mycket linjer i spel som jag hade velat se under Ten Hag efter så här lång tid ändå.
Nej, kanske inte jag heller, men jag tycker det var ju en klassaktion från Casemiro då, vid 2-1-målet. Viktigt att få igång Ronaldo. Anthony som trots att han har levererat ändå blivit lite ifrågasatt, men så blir det när man kommer med en stor prislapp på sig. Men spelmässigt så tycker jag också att det finns mer borde det finnas mer att hämta från detta United. Everton gör ju en ganska, alltså när man får den starten, det är en blek insats. Jag tycker så här, när man har Manchester United som ingen vet vad man har, att man är så passiva i sin gameplan, eller jag vet inte om gameplanen löd så från Lampards sida, men jag tycker Niva sammanfattade det bra, att Everton spelar ju i studion efteråt, Everton spelar ju en bortamatch på Goodison. Så där ser man ut om man åker till Old Trafford kanske och lämnar över initiativet vid ett ledningsmål. Men Everton ska ju vara aggressiva, så där aggressiva som man var i derbyt mot Liverpool tycker jag.
Ja, men det där man kan få med där hemma publiken, och framförallt när det är en kvällsmatch i strålkastarljuset. Jag sa att jag vill hylla Arsenal och inte kritisera Liverpool, men här tycker jag att här är Everton som är dåliga snarare än att United är bra. Sen vad skulle jag säga, att Calvert-Lewin kommer in i slutet och får speltid är väl något positivt för dem, såklart väldigt icke-matchtränad, men det där kommer ju vara jätteviktigt för dem, att kan man spela honom så är det jätteviktigt. Men med Manchester United, jag tycker att det är så kul att se, eller kul, det är tragiskt att se, men jag tycker man ser väldigt fort, Tony Martial gjorde ett väldigt bra inhopp både i derbyt och i Europa League i veckan och startar här och är jävligt bra första 25, men det är klart att han går ut skadad. Det är så signifikativt för hans United-karriär så det finns inte. Man hade gett upp på honom efter lånet i Sevilla. Det funkar inte. Han spelade typ 2 matcher där och sen var han petad. Får förtroende under försäsongen av Ten Hag och sen går han sönder. Det är så jävla tråkigt.
Ja, det är en riktig smäll för United. Nu väntar det också lite tuffare schema här för United. Nu har man ju enkel match då i Europa League mot det cypriotiska laget där. Sen då, Newcastle på söndag. Jag väljer att kategorisera det som en svår match på Old Trafford. Bara 3 dagar senare kommer Tottenham på besök. Ett omställningstottenham. Får se vilka lag som vill ställa om i den matchen då, eller som får ställa om rättare sagt. Och sen då efter det så är det på lördagen Chelsea på bortaplan. Otrolig vecka på 6 dagar. Newcastle, Tottenham och Chelsea.
Ja, det är tufft. Måste bara dra den där lilla supportersnack i en svensk-engelsk podcast. Kanske inte är för alla, men jag måste nog ta det här. Att det är alltså sats datum den här matchen. Den skulle spelas på söndag, matchen mot Chelsea. Den har ändrats till 18.30 på lördagen här. Mindre än 2 veckor innan matchen spelas och Metropolitan Police i London har reducerat Uniteds antal biljetter som redan är sålda. Liksom, lottningen har redan varit och folk har blivit tilldelade sina biljetter. Och de har ungefär halverat den och skyller på säkerhets, att en klass A-match i säkerhetsrisk. Så många gnäller på den svenska polisen, är ju supportfientliga men det här är ju under all kritik och det är fortfarande oklart hur både United och Chelsea har överklagat det här från fanforumsidor, men det är ju att spotta support i ansiktet. Att dels sätta matchtid 2 veckor innan men sen även reducera redan sålda biljetter, det är ett haveri av sällan skådat nivå.
Ja, men det är fint att få in den där lilla supportertaken, sånt som inte jag tänker på när det kommer till Premier League i alla fall. Men det är bra att du tar upp det. Och du för övrigt då, ska ju ta dig till öarna här till helgen. Så vi får en liten reserapport då nästa vecka när vi ska ta ner kommande omgång. Det var egentligen det jag kände att vi skulle ta oss igenom den här helgen.
Får jag bara ta en sak gällande United? Sure. Jag varit riktigt trött på svenska United-supportrar i söndagskväll. För jag tycker att agendan mot Cristiano Ronaldo, jag tycker att det har gått överstyr. Liksom så här, man får samla poäng att man inte tycker om Cristiano Ronaldo. Men att ifrågasätta allt han gör i varenda match han gör. Jag tycker att han gör sin bästa match för säsongen. Och att man gör sitt 700:e klubbmål i karriären. Alltså så här, vi pratar om en av världens bästa fotbollsspelare. Han är 37 år, han fyller 38 i februari. Visa lite respekt för fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo, för han avgör den här matchen. Hade det varit Tony Martial så hade det varit ett jävla liv om hur bra han var. Nu är det Ronaldo, då ska man sucka och då ska man gnälla. Jag tycker att det blir liksom, sluta med agendor kring egna spelare, det blir bara löjligt.
Ja, det stå för dig då helt enkelt. Jag ser inte emot, men det var bra att du fick det sagt. Blir han kvar i elvan nu då?
Jag tycker Rashford visar att han är bättre ute till vänster. Jag tycker att han har visat som anfallare. Han har varit bra mot Arsenal och Liverpool när han kan ligga på rulle. Men i länkspelet och som bollmottagare så är han alldeles för trubbig. Och det är nästan lite Lukaku-vibbar på hans första touch. Martial är ju helt klart vår bästa spelare där. Och Sancho, nej, inte jätteimponerad. Så hoppas Rashford fortsätter till vänster. Antony till höger och det blir nog faktiskt Krickan till helgen mot Newcastle som startar, säger jag nu.
Ja, spännande. Vi får se om han, alltså det är ju ett VM som stundar här nu. Han har ju fått mycket kritik även i landslaget. Får se här om han kan sprattla till då. Ni behöver ju det. Både Manchester United och Portugal behöver ju det. Men vad bra. Du, Champions League här i veckan, det kommer vi att ta ner. FCK, Man City, Milan, Chelsea, Rangers, Liverpool, Spurs och mot Eintracht Frankfurt då. Så att vi säger väl som så, Fabbe, att vi hörs på torsdag och ska vi givetvis då snacka upp stormatchen på Anfield där du kommer vara på plats.
Fan, jag vill inte säga det högt, men ja, det kommer jag.
Ja. Det är en mäktig match att få se live. Stort tack, Fabbe, för att du som alltid tar dig tid att prata Premier League-fotboll. Och tack till er som har lyssnat. Vi hörs på torsdag igen.
Hey. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.